Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren och står i studion för andra veckan i rad med David Jakobsson.
Hej Jan-Erik.
Nu är det lite piggare, förra gången sa jag att jag fick släpa fram dig i någon korridor här, men nu är vi på banan.
Ja, nu är vi på banan.
Ja, vi lovade ju förra veckan att vi ska prata om rallycross. Då handlade det ju mycket om Formel 1 den gången. Mm. Och vi ska hålla oss till lite rallycross, men jag tänkte att vi också ska stöka undan Formel 1-premiären. Kanske lite MotoGP-premiär. Mm. Kanske lite bilskatt som har varit i ropet. Mm. Och verkar vara i ropet ständigt på ett eller annat sätt. Och så kommer vi tillbaka till rallycross-premiären, VM-premiären som är i Barcelona nu i helgen. Om några dagar när vi spelar in det
här. Det låter väl som ett bra upplägg.
Ja, hur var det gick det då? Följde de dina linjer runt Albert Park i Melbourne? Du hade ju tränat på att köra den här Formel 1-banan.
Ja. Formel 1 2016 i PS4. Ja, genant nog så var de ungefär 10 sekunder snabbare än mig per varv.
Men du har ju de gamla reglerna.
Ja, men det fattas fortfarande sådär en 7 sekunder. Men ja, nej, men det var väl ungefär som man väntade sig, va? Eller vad säger du?
Ja, vi graderade ju både team och förare lite grann och det stämde ju väldigt väl. Det var ju stora skillnader inom vissa team mellan förarna. Som McLaren till exempel och Williams.
Ja, det är ju faktiskt intressant att vara större skillnader inom teamen än mellan olika team. Det är väldigt tydligt.
Det var väl en ny trend. Och sen överraskade ju Ferrari, tycker jag, ändå positivt. Nu hade vi ju sett det under testerna, men kanske inte vågat hoppas att de skulle vara så pass nära Mercedes.
Well, jag bettade ju en hundring på att Ferrari skulle vinna det där. Det slog ju ganska väl ut.
Men hade fel förare.
Jag hade fel förare. Jag bettade på Räikkönen och Ferrari. Men jag är ändå nöjd med utdelningen, om man säger så.
Och även där var det ju en viss skillnad mellan förarna. Ja. Räikkönen var ju inte riktigt inte alls i närheten av.
Nej, han inte alls samma fart. Men det är ju en väldigt speciell bana också. Den liknar ju ingenting annat på hela Formel 1-cirkusen. Så alla sådana här människor som till skillnad från dig och mig kan det här med Formel 1, så säger jag att man ska inte titta på vad som händer i Australien, utan det är liksom inte, det har inte riktigt börjat än.
Och ändå så är det ju redan nu igång analyser, dels på teamen, förarna och de nya reglerna.
Ja, precis så.
Som man dömer ut eller gillar.
Mm. Och den stora snackisen är ju fortfarande, det har ju tagit ny fart nu då efter Australien, att kan man köra om med det nya reglementet eller kan man inte köra om? Där snackas det ju jättemycket.
Ja, och vad var omkörning förra året? Ja. Var det rena passeringar på DRS eller var det en omkörning? Ja. Och vad är omkörningar idag?
Ja. Men det är ju så att säga, Albert Park är en sån här bana som inte är en omkörningsbana. Om man ska säga ett töntigt ord, omkörningsbana. Mm. Men det brukar inte vara så många omkörningar. Jag lyssnade på Janne Blomqvist i hans podd i morse på vägen till jobbet. Och han hade väl räknat någonstans och sa att förra året var det 23 omkörningar där. Och det var
5
i år. Mm. Ja.
Men jag tycker ändå att det var rätt tydligt att oavsett bana så är ju Ferrari närmare Mercedes och de lyckades ju vinna på taktik och att de var så pass lika i ren fart. Mm. Så att när de väl hade kommit om på taktik, det var ju verkligen på håret att Vettel körde om Hamilton vid sitt första depåstopp. Mm. Det var en klassisk sån här Schumacher-taktik runt depåstoppet som han var mästare på. Mm. Och det kommer ju att sätta press på Mercedes att att vässa sin egen taktik om inte annat, eller att försöka bli snabbare. Mm. Jag läser nu att de redan försöker jaga vikt på bilen för att de tycker att den kanske är för tung och att den sliter däck för mycket då. Mm. Vilket ju syntes på Hamilton, att han klarade inte riktigt att åka lika snabbt lika länge fram till första depåstoppet då. Mm. Och det där är ju, man såg ju på Ferrari förra året hur de gjorde massa misstag, taktiska misstag när de var pressade. Och det kan ju drabba Mercedes nu också. Mm. Att de gör taktiska felbeslut när de är pressade och vet att vi måste göra rätt nu.
Mm. Sen så finns det ju en stor risk för taktiska felbeslut i alla uppgraderingar av bilen också som nu är på gång. Mm. Pratas om att det här kommer bli en säsong då racet står liksom hemma i fabrikerna. Att man liksom hela tiden kommer utveckla bilarna som galningar. Mm. Och där finns det ju möjligheter att gå bort sig också. Framförallt om man är pressad och vill ha fram nya lösningar snabbt för att man känner sig hotad av en röd italienare.
Ja, nej, det kommer sätta större press på alla och det är ju, öppnar ju som sagt för misstag. Och det är ju kul, eller att det i alla fall inte är så givet på förhand vem som kommer att vinna ens i Kina. Vi vet ju inte, nu kan vi bara spekulera och se fram emot den tävlingen.
Mm, jag får ta nästa gång. Nej, men det var i alla fall kul att säsongen är igång. Jättekul att Vettel vann, tycker jag. Och sen så var det kul att Bottas ändå, nytt team, ny bil, lyckades ta sig upp på pallen direkt i premiären.
Ja, han
det tycker jag är imponerande. Ja. Han kommer, jag tror nog att han kan bli snabb.
Ja, om vi ska prata om Marcus Ericsson så skrev jag någon text att han åkte på en dansk skalle. Men han
det var ju fyndigt.
Han åkte på en tryckare där och det blev lite ordbråk efteråt där Magnusens teamchef tyckte att Marcus hade varit i vägen på ett eller annat sätt.
Han, flera gånger också, han gnällde på att Marcus hade varit i vägen under någon träning eller kval. Men Magnusen själv var ju direkt efter racet i depån och sa förlåt till Marcus.
Ja, nej, men det räcker att titta på bilderna hur det gick till. Och det var ju väldigt synd, även om ju Marcus har lite sig själv att skylla, för han gjorde ju en dålig start om vi ska vara ärliga. Och han hade ju själv, som jag också skrev i min text, han hade ju själv före gått ut och sagt att starten var så viktig och det var där han hade en chans nu att liksom ta några placeringar och så här. Sen tror inte jag att det hade räckt till poängen då kanske, för att det var så pass många starka bilar i mål. Det var inte jättemånga som kom i mål, men det var väl 14-13 där någonstans. Men det var ju 10 starka, snabba bilar som tog poängen. Så att.
Det var kul att se att Hamilton kunde starta nu. Han gjorde ju bort sig rätt många gånger förra. Det var väl kanske därför han inte blev världsmästare förra året, för att han
hade problem med starten.
Och nu är starten mer komplicerade, sägs det. Jag har ju aldrig startat en Formel 1-bil.
Nej, men tyvärr har vi inte.
Men det lär vara ganska svårt.
Vi testar gärna om någon där ute vill ju låta oss.
Du tar det på engelska?
Nej, det var väl det är bra. Att det hänger lite mer på föraren nu än förut. Så det blir spännande att se fortsättning på det. Och som sagt, kul med att se framåt nästa race på det här sättet.
Ja, du är... Formel 1 är ju min grej, men du är ju mer... Du är ju också rallycross-kille.
Ja, men jag har ju blivit det där allt mer. Hängt med lite grann från de började med VM-serien och före det när de körde rallycross ihop med STCC. Och ska vi backa tillbaka så vet jag att jag satt hemma med ett sånt där slags brädspel som tidningen Bilsport gav ut i början på 70-talet. När man då hade en, jag tror det var Tommelillabanan, när man hade sådana här små pappersbilar som man fick vika på mitten, så såg man att det var en bil och sen flyttade man och så här tärning och så flyttade man och sen kommer det så här, du vet, om man kommer på någon ruta får man ta ett kort och så, oj, nu har du sladdat ut i kanten här, det står över ett kast och så.
Oj, så mycket roligare det låter med min PS4. Allt var inte bättre förr.
Nej, men det var kul faktiskt. Det var ju den här tiden när Porsche var med och körde rallycross. DAF körde, Saab. Och det fanns Volvo-bilar, Folkvagn-bubblor var ju rätt vanliga. Mm. Nu är det ju lite andra...
Men det har ju hänt någonting med den här sporten. Det är ju många som har börjat satsa. Många stora aktörer som har börjat satsa. Alltså jag kan inte det här, du får berätta.
Vi kan ju ta det här. Det finns ju en skicklig entreprenör som heter Andreas Eriksson som är från Nynäshamn, som ju har drivit, kört rally själv, drivit igång rallycross och jobbat stenhårt i väldigt många år för att det här ska bli en stor, stor gren eller ett stort mästerskap. Han flyttade till USA och drev den här Global Rallycross och startade det. Insåg att det var perfekt för amerikanska marknaden. Och det här med X Games, och vi kanske kommer ihåg att Marcus Grönholm körde, rallyvärldsmästaren körde en Ford i X Games. Kenny Breck var med och ställde upp i X Games. Alltså han har på olika sätt liksom byggt det här och legat på olika aktörer för att de skulle skapa en VM-serie. Och nu är den ju inne på sin, ska starta sin fjärde säsong nu. Och att få VM-status är ju inte det enklaste. Det finns ju i bilsport då VM i touringbilar, i Formel 1, i rally. Och touringbilar har ju funnits länge. Mm. Ja, inte jättelänge, men från början var det ju Formel 1 och rally då. Rally började väl på mitten 70, va?
Ja, där någonstans.
Ja. Ja. Björn Valdegård var väl tidig världsmästare där. Och Formel 1 har ju hållit på väldigt länge. Men då kom ju rallycross in som en fjärde mästerskapet. Och nu är man som sagt inne på sin fjärde säsong. Och det, rallycross har ju alltid varit de här finurliga bilbyggarna som Per Eklund, Kenneth Hansen, Martin Skanke, det gänget liksom, som har tagit en bil och sen byggt en rallycrossbil. Och det har varit ganska enkla, tydliga reglementen där som alla kan bygga liksom, för hyfsat låga insatser. Micke Järnberg byggde ju på Ford. Alltså det har ju varit så här bilbyggarmästerskapet. Nu har det ju gått mer och mer åt att det blir fabriksteam, och det här håller på att svänga om lite grann. Som nu finns det ju då Ford satsar mycket, Peugeot satsar hårt, Volkswagen, Audi. Och nu lyckades ju till den här säsongen Peter Solberg, som tidigare körde Citroën, alltså sina gamla rallykontakter då kan man säga, med Citroën, lyckades ju till slut övertala Volkswagen att flytta en del av sina rally-VM-resurser till att hjälpa till att bygga den här rallycross-bilen. Och de startade då tillsammans med den svenska importören då, Volkswagen, det som heter Rally. Peter Solberg Rallycross VW Sweden, något sånt.
Ska vi berätta kanske skillnaden mellan rally och rallycross? Jag tror att det är väl ungefär så
långt,
det är väl ungefär där jag befinner mig.
Ja, men rally är det här klassiska att man kör en och en specialsträcka och så tar man tid på en specialsträcka och så flyttar man sig runt och så kör man ungefär 30 mil specialsträcka per tävlingshelg, fredag till söndag. Ibland kör man korta sträckor. Och de där har ju, rally var ju förr liksom långa sträckor. Lång, liksom 4 mil, 5 mil, ännu längre sträckor. Och det där har ju kortats ner och blivit kortare och kortare sträckor. Och man kör, typ man körde på travbanan 2 mot 2. Man tar fortfarande tid, men man kör 2 mot 2 parallell, ja, typ parallellslalom liksom. Och det har ju fått, rally har fått delvis kritik för att man har kortat ner och blivit så här, ja, sträckor på 1,5 mil och så här. Liksom korta sprintsträckor snarare än det här gamla vanliga långa liksom. Nu har man ju gått tillbaka och gör längre sträckor igen. Men rallycross är ju ett annat. Då är det ju som speedway typ. 5-6 varv runt en bana och man kör 6 bilar varje gång. Och man kvalar in och man har ett liksom tidskval först och sen är det hit och utslagning och så vidare. Går mot semifinal och final och så får man poäng. Ganska likt speedway VM faktiskt.
Och just det faktum att man är på en bana, ett antal bilar som kubbas med varandra, det gör det till en enklare publiksport.
Ja, det är en jättebra publiksport eftersom man ser ju allt, olika banor ser man olika mycket på, men man ser ju stora delar av banan hela tiden.
Man ser vem som leder och förstår ungefär hur det går. Ser du en rallybil du undrar förbi 200 blås i skogen så fattar du inte det. Du ser, oj vad fort det gick, vilken härlig känsla det var, men du fattar inte riktigt hur han ligger till.
Du måste vara uppkopplad mot internet eller liksom på radio för att ha en aning om hur det går i själva tävlingen.
Men det är väl det här som Volkswagen och många andra nu har fattat, att det är, liksom det är lätt att göra tv och det är lätt att dra publik till rallycross om man jämför med rally.
Sen är ju rally-VM är ju fortfarande överlägset rallycross om man ser till tv-publik världen över. Nu kanske inte riktigt säga så i Sverige, vi är en väldigt stor fin tradition med rallycross och det är mycket folk. I Hördje så är det ju liksom 40 000 som tittar och sådär. Men ute i världen är ju rally fortfarande nummer ett, men det här håller ju på att skifta lite grann och De bygger ju långsamt. Jag pratade då, när jag träffade Solberg och Folkvagn-gänget, så pratade jag med Pernilla Solberg, tidigare Valfridsson, som ju tävlade i rally framgångsrikt och nu är teamchef för Folkvagn-teamet där. Och hon är ju klar på att de ska bygga det här lagom snabbt. Det gäller att teamen får växa lagom. Arrangörerna måste få tid på sig att växa. Mm. De ska ju köra nu i helgen i Barcelona. Då är ju banan byggt där Formel 1-banan är.
Okej.
Okay. Och sen är de ju runt i olika världsdelar. Och de ska till Sydafrika, om jag minns rätt nu. Och det är en blandning mellan att de är i stora städer och att de är i Hörjes. Mm. Eller i Norge eller i England, som är kanske lite mer de klassiska banorna. Liksom. Mm.
Men det är väl bra, stora städer betyder väl lättillgängligt för publik och också en fungerande logistik, för att det behövs en hel del logistik kring en sån här tävling.
Ja, precis. Och ju mer det blir uppstyrt med teamen och det blir mer fabrikssatsningar då från Peugeot, Ford och Folkvagn, så blir det mer folk som ska bo och ta som hand om. Liksom. Mm. Och publiken ska förhoppningsvis växa också. Så det är nog ett mästerskap att se fram emot. Peter Solberg vann ju de två första åren. Mm. Och sen vann ju Mattias Ekström förra året. Just första svenska blev världsmästare i en bil på 32 år. Va? Mm. Sedan.
Och det lyckas han göra med samtidigt som man presterar bra i DTM.
Ja, det var en helg där han till och med dubblerade. Körde både bil och rallycrossbil på samma bana. Så det är starkt. Och han är ju säkert en titelaspirant även i år.
Mm. Spännande. Men ja. Vad tippar du där? Vem tar hem det?
Jag tror ju nog att det står mellan Mattias och Petter faktiskt. Sen ska det bli kul att följa just Folkvagn-teamet, för att Johan Kristoffersson som ju kör tillsammans med Petter, de kör ju väldigt olika.
Han kommer ju från banracing.
Precis, och jag skrev någon text om det, att en kommer från bana, en kommer från rally, och när de möts så tar de olika vägar mot mål, för att det är lite så att de kör väldigt på olika, det ser olika ut liksom när de kör.
Men har jag fattat det här fel, eller är Lööf inblandad på något sätt?
Lööf kör ju Peugeot.
Sebastian Lööf, alltså gamla rallypartmästare.
Ja, han hoppar ju från Dakar in till Peugeot. Han körde ju några tävlingar förra året redan. Men blir nog jättefarlig i år också, kan jag tänka mig. Det är ju Hansen-bröderna där som kompletterar honom, och det är väl Timmy som är snabbast och Kevin är ny nu då i den här. Han vann ju klassen under förra året och är nog supertalang så att säga på sikt, men det är ju Timmy som är snabbast nu. Och Lööf är nog minst lika snabb. Men Petter var ju frispråkig där under presskonferensen eller visning av sitt team, så berättade att han hade haft lite koll på Peugeot-stallet och att Lööf hade varit arg första gången han testade bilen, och typ när man hade fått kicka sin ingenjör och bygga om bilen och då visade det sig att den blev mycket bättre. Det finns ju ett problem med, eller en egenhet med rallycross, det är att de testar ju inte som Formel 1 på samma bana samtidigt. Nej. De åker runt och kör på olika banor och bokar sina egna tider liksom. Så de har ju ingen koll på hur snabba de andra är. Nu vet jag att Petter sa att han hade liksom hört sig för om någon där som jobbade på banan, kan inte du ta lite tid när de kommer nu nästa vecka och kör här liksom. Och så ringa honom och hur snabba var de egentligen liksom. Så att de har lite spioner ute för att kolla varandra. Sen är det ju så med rallycrossbanan, är ju blandning mellan grus och asfalt. Och den skiftar ju väldigt mycket. Alltså det kan ju vara en hålighet någonstans på gruset ena gången som inte är nästa gång. Så det är väldigt svårt att liksom jämföra tider och så. Och när jag pratade med Johan just om det här, att de kör så på så olika sätt, han och Petter, så sa han att han analyserar ju data och mäter och bromspunkter hit och dit, och sen när han kommer in sitter han och kollar i datorn, och sen sa han, det är väldigt svårt för någon annan att försöka gå ut och kopiera, bromsa på samma ställe, för att när de åker ut, ja men då kanske banan är annorlunda, alltså då kanske inte fästet är som det var för honom på den asfalt, för då kanske mer grus eller lite mindre grus
eller på skillnad asfalten, i temperaturen
eller temperaturen och så liksom. Och tydligen så var det till exempel väldigt mäck med att få de får inte ha däckvärmare, så då startar de på kalla däck, och då startar de med lågt lufttryck, och då gäller det att så ökar det för att du ska sluta på då ett optimalt, alltså försöka ha optimal tempo och tryck i däcket under så lång del av banan som möjligt, men i första varven så kan det ju vara problem att få upp liksom tempen och trycket i däcket då. Olika på olika banor, börjar du med en asfaltsväng, börjar du på höger vänstersväng, börjar du med högersväng och resten är vänstersvängar. Så det är väldigt liksom många, många olika variabler, så det är inte lika enkelt att optimera en bil som på en racerbana. Mm.
Och sen har man ju rallycrossen där också, att man faktiskt har fem konkurrenter som gärna knuffar och buffar på en. Så att det är ju man mot man eller kvinna mot kvinna körning liksom.
Det där pratade jag också med Tommy Kristoffersson i team. Jag har pappa till Johan och kört både rallycross och racing. Och så är det ett problem att man får knuffa sig. Det är en kontaktsport liksom. Det är ju domare som bedömer det här. Och när går man över gränsen och vad gör man då? Mm. Det är som i hockey. Man kan ju få en slutspelserie där de slår ihjäl varandra mer eller mindre på isen. Mm. Och skada varandra liksom. Medan nästa gång så kommer en annan domare och blåser utvisning direkt. Men han sa att nu har de ju samma domare på alla tävlingar. Mm. Och han sa att det är superviktigt att den domaren gör klart att det här är nivån, så här mycket får ni göra, så det här får ni inte göra, och att han då säger till direkt. Mm. För de kvalar ju och så kör lite träningsvarv, att man redan där säger till att det här, nu kör du det här genom eller för mycket eller så. Och det var väl si och så, sa han, men det är ju en bedömningssport, så det finns ju alltid en risk att
det går aldrig att få exakt. Det vet vi ju, som du säger, i hockey så kan det ju vara väldigt skillnad. Men där så fattar ju hockeyspelarna ganska snabbt vilken nivå det är som gäller. Ja. Det kan ju vara samma sak här. Det kanske bara en krydda i det hela.
Som för Kevin och Marcus, det hade ju inte hjälpt om Kevin hade fått ett straff. Marcus race har försökt i alla fall.
Ja, men hans bil var trasig liksom. Det är ju
Och så är det ju rallycross också. Men de har ju, jag vet att Kristoffersson hade ju stora problem med att han fick punktering eller att de körde sönder fälgarna ett tag, och det tillhör ju att bygga bilen då stark liksom. Att den ska klara en smäll. Oftast är det väl liksom från sidan bakifrån, eller att de kör på en kantsten för hårt med framhjulen, så ska det ju hålla liksom. Och det ställer ju också krav på att det ska hålla, eller ska man kunna finlira och justera allting i det sista liksom. Så det är ju många variabler i det, och det gör det ju kul och spännande att det är inte så förutsägbart liksom.
Var kan man följa rallycrossen någonstans?
Jag tror att det är väl SVT som sänder, om jag minns rätt nu. Annars finns det ju en rallycross, som har en egen hemsida som man kan följa det där också. Och än så länge är det väl ganska mycket upp till teamen att marknadsföra serien och så. Även där skulle de kanske behöva ha lite hjälp. Det finns ju en promotor, men de jobbar ju inte jättehårt med just att visa upp serien supermycket. Men det blir en spännande säsong tror jag, och även om man säger att det här är så mycket variabler, det är så ovisst och det är så svårt och allt kan hända liksom. Så tittar man på förra året så var det ju Mattias Ekström, Peter Solberg och någon mer var ju mer eller mindre i alla finaler. Och det kommer väl, det visar sig väl nu att de här som har fabriksstöttning, de kommer väl att lyfta sig lite mer. Audi Sport hjälper ju Mattias. Volkswagen Rally-avdelningen har ju plockat en VRC-bil från 2014 som de bygger den här på.
Okej. Och det gick ju bra.
Ja, det gick bra då. Så att det är en bra bil, och de kan ju verkligen. Däremot så, som Tommy Kristoffersson sa, att de kan kanske inte formatet, just det här som vi sa, det är korta race. Hur får man upp temperaturen snabbt? Hur gör vi vid starten? De får ju styra motorprogrammeringen den första halvsekunden i startögonblicket, men sen är det upp till föraren då. Här ska programmeras, det ska fixas liksom. Så, det är ett annat format.
Volkswagen är ju ganska vana vid olika typer av motorstyrningar.
Ja, precis.
Tänk på Dieselgate.
Alltså, visst kan de, det är väl bara att de ska få till det nu också. Och Peugeot vill ju säkert också vara med och leka. Och det finns när Manfred Ståhl kommer in och ska köra Audi. Det kommer liksom fler och fler namnkunniga förare som tycker att det här är spännande och kul liksom.
Kul.
Ja, så det blir allt tuffare mästerskap. MotoGP tittade du på förstås? Jag bara såg slutet. Jag såg sista
varvet. Ja, alltså jag började att titta. Det var kval som regnade bort och det var försenad start och elände. Så jag fick snabbspola det hela sen i efterhand. Och kikade. Det är jätteroligt att titta på MotoGP. Kul att det är igång igen nu. Visste man ju inte alls var folk stod någonstans som vanligt. För nu är det ju uppdaterade cyklar och det är ju som i Formel 1 att alla bygger sina nya grejer och folk hoppar mellan olika team och sådär. Så nu var jag mest spänd på att se hur det gick för Vinales i Yamaha. Han har ju varit blixtrande snabb så där på tester och så. Och det gick ju hela vägen. Han var ju oerhört snabb.
Man trodde inte, jag såg lite före starten, då hörde jag att de kanske trodde att han inte skulle klara de här blöta, det som man tänkte kunde bli en blöt bana liksom. Men det gjorde han ju.
Men som jag fattade så var han, båda Yamaha-cyklarna hade lite sådär problem med att känna var gränsen gick på framhjulet, alltså greppet i framdäcket. Och mest hade nog Rossi ändå, han var inte nöjd med sin cykel och startade någonstans typ mitten av fältet sen också. Ganska långt bakom. Så det var ju en sån här klassisk race där man fick se Rossi äta sig upp genom fältet. Och det är ju jättekul. Han är ju verkligen en racer sådär.
Och kom trea till slut.
Ja.
Det är imponerande.
Ja, men om man bara kunde lära sig kvala den där killen. Då skulle det kunna bli något av han. Ja. jag kan inte prata så mycket om det, för jag
nej.
Bara så här halv...
Vi ska väl också nämna att Formel E kör sin tävling i Mexiko, va? I helgen. Får vi hålla tummarna för Felix Rosenqvist.
Just det, det blir kul.
Ja. Man kommer inte att höra så mycket. Man hör inte de bilarna.
Men de visslar ganska skönt ändå.
Men på tal om elbilar, vi måste knyta ihop det med rallycross. Det ryktas ju då, kanske ni hörde på min podd med Mattias Ekström, att han gärna såg att man utvecklade el-rallycrossbilar. Och det skulle ju passa perfekt. Då skulle man kunna vara ännu mer inne i städerna och köra, liksom, bygga coola banor och så. Och det där Peter Solberg avslöjade faktiskt på små timmarna efter middagen där, att det finns en mer eller mindre färdig folkvagn, el-rallycrossbil, som ska börja testas inom kort.
Får jag läsa en provkörning den i allt om bilar möjligen?
Ja, jag kan ju hoppas. Däremot så lyckades jag också där förhandla lite med Tommy Kristoffersson som vi ska köra i STCC med en TCR Golf, är det väl? Att vi ska nog försöka få till en testkörning av den i alla fall före säsongspremiären.
Roligt.
Ja, så får ni se vad vi tycker om att köra en TCR-bil. Det är nya regler i STCC och ett större startfält än på väldigt, väldigt länge. Ska vi nämna något om bilskatten då? Det som har roat och oroat många
bilskatten. Bilägare. Det är den stora snackisen. Nu är vi ju rätt bra bit. Ja, men det kanske går bra där via elbilar.
Ja.
Det här nya bonus-malus, vad heter det?
Precis, bonus-malus-system, alltså en bonus eller en straffskatt beroende på om man köper bil som släpper ut lite eller mycket CO2. Och regeringen har lagt ett förslag som till att börja med, vi ska säga det, så inte det blir ännu fler missuppfattningar. Det gäller då nya bilar sålda efter 1 juli 2018 enligt regeringens förslag. Det som gäller gamla bilar är att man sänker ett gränsvärdesnivån där från 111 till 95 gram. Så har du en äldre bil så får du då ungefär 352 kronor i högre skatt per år.
Ungefär 352?
Ja, exakt, precis, ungefär. Du kan ju ha, om du släpper ut mindre än 111, om du har en bil släpper ut mindre än 111, så blir det 22 kronor gånger mellan skillnaden mellan ditt värde och 95 gram.
Jag förstår.
Ja, så, men som max kan det bli 352 kronor mer än idag.
Om jag har förstått på dig så har du fått en annan reaktion på
en annan
på
reaktion.
Det är ju inte, det är inte Jan-Erik Berggren som står bakom det här. Det är politiken, men det är många som har hört av sig.
Ja, väldigt många. Om man tycker att det här är straff mot alla som bor på landsbygden. Det är straff mot alla som, så, som har, inte har råd att köpa en elbil. Men igen, det gäller ju då nya bilar. Man köper en ny bil efter 1 juli 2018. Och släpper man ut en, eller köper man en bil som släpper ut så här 105 gram, så blir det inte jättemycket i skatteökning. Dieselbilar byter man den här faktorn som man pratat om förut. Man får betala lite mer för man har en diesel. Den byter man den faktorn så att det blir en annan omräkningsformel. Men just det ger inte jättemycket effekt på slutskatten. Det som där det blir effekt är ju om man har en bil som släpper ut mycket CO2, 200 gram och så. Och så ska vi säga också att den här skatteökningen som regeringen säger idag ska bara gälla de första 3 åren. Sen är man tillbaka på samma värden som idag. Nu är det många som misstår det. De säger att ja, om man väl infört en skatt så kommer man aldrig ta bort den.
Nej, det finns ju...
Men det kan man ju inte utgå från. Man får utgå från förslaget det som de har sagt.
Men det är ett rätt krångligt system återigen när man ska prata om där. Alltså jag vet att du...
Ja, det är verkligen speciellt om man ska liksom, ja nej, det är krångligt att räkna kanske, och det är inte så lätt som man säger, en V70 får så här mycket, eller V90 då, eller en XC60 kommer att få så här mycket högre. Det beror ju på vad man kör med för drivlina. Om man bensin, diesel, el, etanol, som är en annan faktor, och el, laddhybrid och så vidare.
Mm. Det blir spännande att se hur det faller ut.
Ja.
Men det var ju du brukar skaka på huvudet när jag säger vad jag tycker om det här, men okej, men du säger det igen, får se om du skakar på huvudet. Alltså, alltså alla de här siffrorna är ju rent teoretiska. Så mycket släpper en bil ut. Alltså man pratar om att en Passat GTE släpper ut 0,49 eller vad det nu är. Sådär. Och så ser jag på min brorsa som köper en Passat GTE som ofta kör långa sträckor. Sådär. Då drar den där bilen bra bit över litern sådär, när han kryssar ut.
Nej, så är det med laddbrinna. Får ju oförskämt bra värde.
Det är så här teoretiska siffror. Men alltså, är inte det rättvisa om man egentligen bara la allting på bränslet? Då kan man själv som förare bestämma hur mycket bränsle jag gör mig av med. Jag kanske väljer en lite mindre motor, eller jag kanske väljer att köra lite långsammare för att spara bränsle. Men då vet man ju exakt vad som gäller. Då vet man, jag har gjort av med exakt 100 liter bränsle, då vet jag att det är exakt det jag ska skatta för. Och det är ingen teori bakom att min bil egentligen skulle kunna köras på 70 liter eller nej. Att den egentligen skulle dra 120 liter. Men så då får man ett exakt värde.
Ja. Nej, det är så kan det vara, och jag vet inte om det är för att de vill kunna veta hur mycket de får in i skatt, för det vet man ju nu. Ja. Alltså man kan ju se på vilka nya bilar som säljs, och så kan man förstå att det kommer att säljas så här många som släpper ut så här mycket, och då kommer vi få in så här mycket i skatt. Med ditt system så vet man ju inte riktigt. Nu har man säkert koll på hur mycket diesel och bensin det säljs varje år, så det vet man ju. Så den vägen kan man ju se att det kommer kanske in så här mycket per liter då.
Jag vet med mig själv att jag testade för inte så länge sedan att köra min, jag har en Volvo kombi. Testa att köra den, så tänkte jag verkligen för hur jag körde, och sänkte jag förbrukningen 20% ganska snabbt och lätt. Och så jämför de siffrorna då i ett sånt där system, det är ganska stor skillnad.
Absolut. Men sen är det ju också lite orättvist mot de som måste köra långt till jobbet. Mm. Men de har ju sitt skatteavdrag då. Det kan man ju jämna
det
till.
Det skulle man kunna fixa.
Man kan jämna till den vägen. Mm. Nu finns det ju det, ett resebidrag liksom när du deklarerar, så kan du få tillbaks lite där då, kan man säga. För att du jämnar ut, för det är ju lite orättvist för de som måste köra långt. Mm. Alltså det kanske inte går att bo bredvid jobbet.
Det känns som ett ämne som vi kan återkomma till.
Ja, nej, men det är absolut, och det kommer ju ibland där, om man lägger det på bränslet istället. Det är en idé som bra som någon liksom. Mm. Det är som du säger, egentligen är det enda rättvisa, för man kan ju köpa då en laddhybrid som helt slipper skatt eller till och med får en bonus. Mm. Och sen bara kör den på bensin och den drar den lite milen och släpper mycket mycket mer än min granne då som har en diesel som släpper ut, eller som drar 0,6. Mm. Och som får betala jättemycket skatt. Så det är inte rättvist, det är absolut inte, men det är, så är förslaget. Det ska väl stötas och blötas nu ett tag och ut på remiss, och många tycker illa om det, och det finns andra alternativ. Nu vet jag att du ska ju på säkerhetskurs.
Ja.
Trevligt.
Undrar hur det ska gå. Så då vill jag bara säga tack och hej.
Så ja, tack så mycket för att ni ville lyssna, och missa nu inte rallycross-premiären var den nu än sänds. Jag tror att det är ett tips att gå in på SVT.
Det ska jag göra.
SVT Play. Ja. Bra. Ha det bra. Tack för idag.
Hej. Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.